Åter till Hogwarts med Harry Potter. Massivt stöd för Svenska kulturhuset i Paris. Och jordbävningsdrabbade byggnader adopteras av G8-länder. Det här är Kulturnytt. Välkomna. Då var det dags för den sjätte filmen om den unge trollkaren Harry Potter efter J.K. Rowlings böcker. Återigen möts klasskamraterna Harry, Hermione och Ron, nu lite äldre. Men kampen mot den svarta trollkaren Voldemort fortsätter alltjämt under beskydd av den gamla magiläraren Dumbledore. Jenny Telemann har sett Harry Potter och Halvblodsprinsen i regi av David Yates.
Harry har spenderat en tid i storstan. Där är allt mycket verkligt. Tunnelbanegrott, asfaltsrepigt och servitrisflickor i jeans kastar blickar på celebriteten Harry. Men snart kommer Dumbledore, spelad av Michael Gambon, och vill ha honom tillbaks. Gambon ser nästan precis ut som Sagan om ringen-trilogins Gandalf. Samma vita skägg, samma stuk på mustaschen. Överhuvudtaget så är Harry Potter och Halvblodsprinsen rent förvirrande lik Peter Jacksons filmtrilogi om ringen ibland. Den uttrycksfulla himlen, de väldiga åkningarna, eller som i den mindre, dyare scenen där de två fastnat på en klippa i en undervattensgrotta. En flock varelser med överdimensionerade huvuden som skapade i samma dataprogram som gjorde Gollum-figuren. De kommer simmande och griper efter dem med samma magra, vita, vattensjuka lemmar. Något som väl är helt acceptabelt i tider av sampling och korsbefruktning. Harry i vilket fall, han återvänder till sin trollkarlsskola Hogwarts, som är sig lik. Ett förtjusande myller av självantändande brasor, brittisk hemtrevnad och lärare hårdragna ur generationer av internatskoleerfarenheter. Fint i Harry Potter och Halvblodsprinsen är också att så mycket skolarbete tar plats mellan bataljerna mot Voldemorts skugga. Långa sömniga lektioner i trolldrycksframställning och höga korridorsinrop till klassen om trolleriets konsthistoria. De försöker förtvivlat göra sig hörda genom den dimma som drabbat de åldrande eleverna. Kärleken. Den vimsiga tonårsvarianten. För karaktären Ron, han har till sist sett sig tvungen att inleda en rent pragmatisk sexuell relation med en skolkamrat. Samtidigt som han dyrkar hustrumaterialet Hermione och tullar på kärleksbrygden. Vilket får ung förälskelse att framträda i all sin glans.
It's beautiful, isn't it? The moon.
I think I love her. It's no joke. I'm in love with her.
All right, fine. You're in love with her. Have you ever actually met her?
Annars så går hela berättelsen förvånansvärt och trivsamt långsamt. Troligen för att de tre som burit huvudrollen genom de sex filmerna aldrig kommer att bli några skådespelare. Det för det goda med sig att deras dialoger liksom puttrar fram så där lite redovisande i artig väntan på nästa stickreplik och att ingen försöker sig på något egentligt spel. Det hjälper jätteprojektet Harry Potter att förbli begriplig barnfilm. Sen gillar jag särskilt en sak bland alla de poetiska påhittigheter som är själen i Harry Potter. Skåpet med samlade minnen. En katedralformad möbel i glas där människors minnen samlas som rök i små kristallformade behållare. Mycket vackert.
Jenny Telemann hade sett Harry Potter och Halvblodsprinsen med biopremiär idag. Och Vatikanen gillar den nyaste Harry Potter-filmen. Den officiella Vatikantidningen L'Osservatore Romano skriver i sin recension att filmen på ett bra sätt tar upp striden mellan gott och ont. Man berömmer också att kärleken mellan huvudpersonerna tas fram på ett sedligt och sakligt sätt. Tidigare har böckerna i Harry Potter-serien fått kritik från den katolska kyrkan. Bland annat jämförde en österrikisk pastor tidigare i år Harry Potter-böckerna med Satans dyrkan. Och så till Italien och staden L'Aquila som förra veckan stod värd för G8-mötet. Staden drabbades ju hårt av jordbävningen tidigare i vår där nära 300 människor dog. Dessutom förstördes viktiga kulturbyggnader. Och flera av länderna som deltog vid G8-mötet lovade att ta på sig ansvar för att restaurera rasade kulturbyggnader. Men Sverige, som var där i egenskap av EUs ordförande, tackade däremot nej till det. Vår EU-korrespondent Stefan Winniger.
En promenad av USA:s First Lady genom ruinerna verkar ha gjort underverk. I samband med G8-mötet i L'Aquila förra veckan tog flera av deltagarländerna på sig att bekosta återuppbyggnaden av kulturhus. I torsdags ingick ett besök i de drabbade delarna av L'Aquila på First Lady-programmet. Enligt rapporterna är presidentfrun Michelle Obama mycket kulturintresserad. Och senare på dagen tillkännagavs att USA betalar för att bygga upp några kyrkor som skadades eller rasade under jordbävningen för 3 månader sedan. Tyskland tar på sig en kyrka i stadsdelen Onna som drabbades värst av jordbävningen. Och även andra länder har lovat att bistå med pengar och så att säga adoptera kulturhistoriskt viktiga byggnader. Därmed syns den italienska regeringens strategi att locka till sig ekonomiskt stöd genom att förlägga G8-mötet som ursprungligen skulle ha hållits på Sardinien till L'Aquila. Sverige deltar däremot inte i den här finansieringen av återuppbyggnad. Enligt uppgifter från statsministerns stab så fungerar kulturstöd i Sverige inte på det sättet att regeringen ger bort pengar i samband med internationella möten, utan att ansvaret för det i Sverige ligger hos kulturmyndigheterna.
Rapporterade Stefan Winninger. Och så till en annan kulturbyggnad. Engagemanget är stort för det nedläggningshotade Svenska kulturhuset i Paris. 6 000 medlemmar på internetsajten Facebook stödjer huset. Och en manifestation igår på Mosebacke i Stockholm ska uppmärksamma utrikesdepartementet på kulturhusets enorma betydelse. Men varför är reaktionerna så starka kring just detta relativt lilla kulturcenter i Paris? Åke Sandberg är en av arrangörerna till gårdagens manifestation.
Det är känslor som driver. Det är något speciellt med Frankrike. Det är den annorlunda, den andra europeiska traditionen som inte är bara den anglosaxiska, som kompletterar den och möter den. Jag tror att det är grunden det. Och att det har ju också gjort då att det har blivit mycket kulturutbyte i Sverige och Frankrike. Sen har du det fysiska huset som är vackert. Dit går parisarna när de flanerar.
Ett café som säljer kanelbullar, konstutställningar, språkkurser och konserter utgör huvudverksamheten på Svenska kulturinstitutet i Paris. Dit också svenska kulturarbetare kan komma och bo till subventionerat pris. Men att kulturhuset i Paris väcker så många känslor när det hotas att läggas ner har inte bara att göra med rollen som kär tillflyktsort för det svenska kulturetablissemanget, menar Åke Sandberg.
Det handlar ju om svenska relationer till Frankrike och inte bara på kulturens område. För att kulturen är så central i Frankrike så att det spiller över i ekonomiskt samarbete. När jag var där så hade IKEA möten i de fina salarna där efter att en rundvandring på den då aktuella utställningen. Kanske gick man på konserten som var och sen har man ett möte med viktiga affärskontakter. Vi hoppas och tror nästan nu att vi börjar ha en sån opinion att det blir svårt att lägga ner i Paris. Vi vill inte att man då som kvitto på det tar och lägger ner i Istanbul eller New York istället. Utan upp på bordet med underlagen en bred kulturpolitisk och ekonomisk diskussion om UD och UDs roll. Och vad ska UD lägga sina pengar på?
Sa Åke Sandberg. Och beslutet om kulturhusets framtid väntas imorgon. Reporter var Emily Rosenqvist. Och till sist kan vi berätta att Australiens största filmfestival, Melbourne International Film Festival, i förra veckan fick en påringning av Kinas kulturattaché i Melbourne. Kina uppmanade festivalgeneralen att plocka bort filmen The Ten Conditions of Love från programmet. Filmen handlar nämligen om uiguriska affärskvinnan Rebia Kadir och hennes kamp för ökad autonomi för Kinas 10 miljoner uigurer. Rebia Kadir befinner sig i exil efter att Kinas regering anklagat hennes organisation World Uyghur Congress för att vara en extremistisk militant grupp ansvarig för den senaste månadens upplopp i Kina. Festivalen kommer inte att plocka bort filmen utan visa den som planerat den 8 augusti. Besök oss gärna på webben. Där kan man bland annat lyssna på det här.
När Totte ska gå ut och leka i snön måste han först klä på sig sina utekläder. Mössan.
Min son var 2 år och ville klä på sig själv. Och han satte då mössan först och tröjan sen och det gick ju inte.
Ur ett program om barnboksförfattaren Gunilla Volde, kvinnan bakom böckerna om Totte. Totte fyller 40 år i år och Volde själv fyller faktiskt 70 idag. Och programmet ligger alltså på adressen sr.se/p1/kulturnytt.